Föreställ dig alltså att du befinner dig uppe på den internationella rymdstationen.
Okej, okay, jag är med. Svävande i tyngdlöshet typ.
Exakt. Du svävar där och så tittar du ner genom fönstret och du ser jorden rotera under dig, mitt i natten.
Mm, det måste ju vara en helt otrolig syn.
Verkligen. Och grejen är, planeten är ju förstås inte helt svart. Överallt ser du de här nätverken av ljus.
Just det, städerna.
Precis. På vissa ställen, typ längs Asiens östra kust eller nere i de indiska floddalarna, så är det ett bländande, nästan aggressivt hav av neon och motorvägar. Miljonstäder, liksom.
Ja, det lyser upp halva jordklotet där.
Men sen, om du flyttar blicken lite västerut över den asiatiska kontinenten, eller kanske söderut mot centrala Australien.
Då är det helt dött.
Ingenting. Ett massivt, ogenomträngligt mörker alltså. Och du tittar egentligen inte bara på en karta över var vi har dragit in elledningar.
Nej, det är ju mycket djupare än så.
Exakt. Du tittar på ett obönhörligt facit. Det du ser är ju slutresultatet av miljontals år av geologi och extrema vädersystem som dikterar exakt var mänskligheten överhuvudtaget tillåts existera.
Mm. Det är en väldigt bra poäng faktiskt.
Så i dagens djupdykning tar vi oss an en ansenlig hög med studiematerial, sidor från en geografibok och data över Asien och Oceanien. Och uppdraget idag, alltså målet med den här analysen, det är att gå långt förbi den där trötta utan till inlärningen av kartan.
Just det, vi ska inte bara rabbla huvudstäder.
Nej, nej. Okej, låt oss bena ut det här. Vi ska knäcka koden för mekanismerna bakom allt detta. Hur berg, liksom regn och naturresurser fungerar som, ja, men som den ultimata marionettspelaren över miljarder människors liv.
Och varför vissa öar faktiskt riskerar att helt försvinna. Vilket vi ju kommer in på senare.
Exakt. Det är sjukt spännande.
Och det är en fascinerande utgångspunkt, för vi tenderar ju ofta att lura oss själva. Eller hur? Vi ritar upp politiska gränser på ett papper, vi bygger enorma institutioner.
Mm. Och tror att det är vi som bestämmer.
Precis, vi tror att vi äger spelreglerna. Men källmaterialet vi har här visar med brutal tydlighet att geografin är den odiskutabla diktatorn.
Det är den som bestämmer allt.
Alltså, Asien och Oceanien är perfekta studieobjekt just för att de representerar de absoluta extremerna av vad den här planeten har att erbjuda.
Verkligen. Vi pratar ju om två landmassor som tvingar människan att anpassa sig till fundamentalt olika fysiska lagar.
Ja.
Låt oss börja just den änden då, alltså själva den fysiska spelplanen. För om vi tittar på proportionerna i det här underlaget så är det nästan svårt att ta in. Asien är ju en absolut gigant.
Mm. En tredjedel av jordens landmassa.
En tredjedel. Och de har alla fyra klimatzoner. Då liksom ryska tundror med permafrost i norr.
Och djupa tropiska renskogar i söder.
Precis. Och mitt i allt detta tronar Himalaya upp sig. Och sen som en, ja, men en total topografisk motsatstyp så ligger Oceanien där nere. Minst av alla världsdelar.
Ja, det är ju en extrem kontrast.
Dominerat av det här enorma, platta och snustorra Australien. Och kompletterat med Nya Zeeland och tusentals utspridda öar. Typ de här atollerna.
Korallringar på sjunkna vulkaner, ja.
Och om vi fokuserar på den asiatiska giganten en stund. Det som slår mig i materialet är ju att hela den här kontinenten verkar fungera som en klimatologisk buffé.
Ja, en klimatologisk buffé är ett bra uttryck.
Ja, men du har permafrost, du har tropiska orkaner, rubbet. Och det är ju extremt beroende av en enda geologisk struktur. Jag menar, om Asien är så gigantiskt, är det inte fascinerande hur mycket makt ett enda bergsmassiv som Himalaya har över vädret? Det är ju inte bara stenar för bergsklättrare, det är ju liksom kontinentens vädermotor.
Det är en otroligt bra beskrivning. Det som är fascinerande här är ju just att Himalaya är den definierande mekanismen. Alltså för varför Asien ser ut som det gör.
Hur menar du då, rent konkret?
Under halvåret byggs det upp ett massivt högtryck över det iskalla Sibirien i norr.
Okej, kall luft i norr.
Exakt. Och den här kalla, tunga luften pressas söderut och skapar torra, kalla vindar. Men sen kommer sommaren. Och då värms den här enorma asiatiska landmassan upp.
Och land värms ju mycket snabbare än hav, eller hur?
helt rätt. Så när den här gigantiska landytan blir typ stekhet så stiger luften rakt uppåt.
Vilket skapar ett lågtryck.
Ett gigantiskt lågtryck. Ett vakuum som bokstavligen suger in fuktig varm luft från Indiska oceanen och Stilla havet. Det är detta vi kallar sommarmonsunen.
Ah, okej. Okay.
Och det är ju inte bara lite regn, utan det är liksom en av jordens absolut mäktigaste atmosfäriska pumpar.
Sjukt. Och det är här Himalaya kliver in i handlingen. Grapa, den var ni.
Jo, men tänk dig. När miljontals ton av den här varma, extremt fuktiga luften sugs in över den indiska subkontinenten och sen kraschar rakt in i Himalayas bergsvägg.
Då tar det liksom stopp.
Ja, luften har ju ingen annanstans att ta vägen än rakt upp över bergen. Och när luften tvingas upp för berget så kyls den ner i en rasande fart.
Just det. Och kall luft kan inte hålla lika mycket fukt som varm luft.
Precis. Så resultatet blir en kondensering av nästan bibliska proportioner. Allt vatten vrids ur luften som är en enorm tvättsvamp.
Och det är därför i materialet nämns staden Cherrapunji i nordöstra Indien som det ultimata exemplet på det här.
Ja, just det. Cherrapunji. De ligger liksom precis där den här luften tvingas upp. Och siffrorna i texten är ju helt absurda. 12 meter regn. 12 meter. Det är svårt att greppa.
Alltså 12 meter per år i genomsnitt. Om du står på gatan och vattnet inte rann undan så skulle den upp till typ fjärde våningen på ett vanligt hyreshus.
Mm. Det är nästan obegripligt att man överhuvudtaget kan driva ett fungerande samhälle under de premisserna.
Ja, det är ju det. Men okej, om vi vänder på steken och tittar på Australien.
Mm, andra sidan av extremerna.
Exakt. De saknar ju helt den här typen av massiva bergskedjor i sitt inre. Så betyder det att det är bristen på berg som gör att Australien typ förvandlas till en torkande ugn?
Ja, bristen på bergskedjor är ju absolut en del av det. Men den huvudsakliga mekanismen bakom Australiens klimat är positioneringen.
Positioneringen?
Ja, de ligger mitt under de subtropiska högtrycksbältena. Det fungerar i princip som ett osynligt atmosfäriskt lock.
Okej.
Luften i de här zonerna sjunker konstant nedåt och när luft sjunker så värms den upp.
Ja, ah, och varm luft håller ju molnen borta.
Exakt. Varm, sjunkande luft löser upp moln, vilket gör att regn blir närmast en fysisk omöjlighet därunder i extremt långa perioder.
Vilken galen skillnad!
Verkligen. Så medan Cherrapunji drunknar i 12 meter vatten för att luften trycks uppåt.
Så spricker marken i den australiska vildmarken för att luften pressas nedåt.
Ja, torkan i centrala Australien kan ju pågå i decennier.
Helt sjukt. Så fysikens lagar skapar liksom ena sidan av myntet där vattenmassor krossar allt. Och andra sidan där dammet tar över.
Mm. Och när man förstår var vattnet hamnar eller inte hamnar, då förstår man plötsligt precis varför den mänskliga kartan ser så extremt skev ut.
Ja, okej, här blir det riktigt intressant. För om vi tar den här förståelsen av vattnet och lägger det över befolkningskartan från källorna så faller ju pusselbitarna på plats.
Verkligen.
Vi pratar om över 4,6 miljarder människor i Asien. Det är mer än hälften av alla människor på jorden.
Som lever på en och samma kontinent.
Exakt. Men kollar man på var de bor så är det ju ingen jämn fördelning direkt. Det är mer som, ja men tänk dig en hemmafest.
En hemmafest med 4,6 miljarder gäster.
Haha, ja. Och allihopa har typ trängt in sig i köket, alltså längs kusterna och floddalarna.
Och vardagsrummet ekar helt tomt.
Precis. Gobiöknen, Arabiska halvön, ingen där. Folk trängs ju i Bangladesh, vid Gula floden och Yangtze i Kina. Och städer som Shanghai och Tokyo, där tiotals miljoner bor, staplade på varandra. Och urbaniseringen går i en rasande fart också.
Ja, hälften bor ju i städer nu.
Och Oceanien drar ju det här till sin absoluta spets. Hela världsdelen rymmer drygt 43 miljoner invånare.
Det är ju ingenting i jämförelse.
4 personer per kvadratkilometer i snitt. I Australien klamrar sig folk fast vid kusten. Resten är typ öde.
Mm.
Men du, jag måste ändå stanna upp och pusha lite på det här. Vi lever ju på 2020-talet.
Ja.
Vi har enorma avsaltningsanläggningar, pipelines som kan flytta vatten tusentals mil och vi bygger typ gigantiska städer med luftkonditionering mitt i öknen i Dubai.
Mm, det är sant.
Så är det verkligen bara vatten som styr detta idag? Människor är ju uppfinningsrika. Borde vi inte liksom kunna bo överallt nu?
Det är ju en väldigt logisk tanke när man ser hur vår teknologi utvecklas. Men den stora blinda fläcken i det resonemanget, det är jordbrukets ofrånkomliga matematik.
Jordbruket alltså? Inte dricksvattnet?
Nej, precis. Luftkonditionering gör det ju bekvämt för en människa att sitta på ett kontor i Dubai. Och rörledningar ger dricksvatten.
Okej. Okay.
Men de volymer vatten som krävs för att driva ett storskaligt jordbruk för miljarder människor, det är ju en helt annan stratosfär.
Det är så mycket mer vatten alltså?
Enormt mycket mer. Och det här leder oss till det mest kritiska konceptet i hela materialet när vi pratar mänsklig geografi.
Och det?
Arable land. Alltså odlingsbar mark.
Aha.
Oavsett hur avancerade våra mobiler är så måste miljarder människor vakna varje dag och stoppa i sig tusentals kalorier. Asien är gigantiskt till ytan, men drar du bort Himalaya, den sibiriska permafrosten och öknarna...
Du har inte så mycket kvar.
Nej, andelen mark där du faktiskt kan trycka ner ett frö och få mat är förvånansvärt liten. Det är därför den asiatiska befolkningen måste bo i floddalarna.
För maten kan typ inte flyttas till folket i den enorma skalan.
Exakt, folket måste finnas där maten produceras. Och i Asien stavas den överlevnaden nästan uteslutande en enda sak.
Ris, eller hur?
Ja, ris. Det är en fantastisk gröda när det gäller att få ut maximalt med kalorier per kvadratmeter. Det är ju därför Asien har kunnat bygga upp den här extrema befolkningstätheten från början.
Men riset behöver ju vattnet.
Det är extremt krävande. Det kräver planterräng, massa sol och framför allt stående vatten under stora delar av tiden det växer.
Så det är absolut ingen slump att de områden där monsunregnen faller, det är precis där halva jorden bor.
Precis. De är biologiskt bundna till det systemet. Det är ett system som dikterar var de kan överleva. Tittar vi på Australien så är ju deras odlingsbara mark också begränsad.
Ja, Nya Zeeland och vissa delar av Australien där västvindarna drar in.
Just det. Resten är för magert och torrt.
Vilket gör att hela den här koncentrationen av människor gör oss oerhört sårbara. Alltså tänk om monsunen blir sen ett år.
Då rubbas hela matförsörjningen.
Det är en hisnande tanke alltså. Men okej, om odlingsmarken dikterar vad vi överlever, vad dikterar då ländernas makt och rikedom?
Ja, det är nästa stora pusselbit.
För man ser ju i materialet att vissa länder har rundat jordbruksreglerna helt. Jo, det handlar om vad vi kan plocka upp ur marken för att sälja, jakten på resurser.
Om vi kopplar detta till den större bilden så är det ju en otrolig kontrast. Överlevnad är en sak, men den globala maktbalansen idag styrs mycket mer av vad som finns i berggrunden än ovanpå den.
Icke förnybara resurser.
Mm. Och här är ju det geografiska lotteriet om möjligt ännu mer brutalt.
Så vad betyder allt detta då? Jag menar, ett land råkar ha olja under sanden och bli snorrykt medan en atoll i Stilla havet riskerar att dränkas. Det är ju fruktansvärt orättvist.
Det är det. Titta bara på länderna runt Persiska viken eller Ryssland. Stora delar av deras landyta är ju obeboelig ur ett jordbruksperspektiv.
De borde ju logiskt sett vara ganska fattiga och glesbefolkade då.
Ja, men under sanden ligger världens största reserver av olja och naturgas. Mer än hälften av all världens olja produceras ju i Asien enligt materialet.
Och då har de kunnat bygga de här hypermoderna städerna ändå.
Enbart genom att exportera energi. Oceanien är också med i spelet här.
Ja, just det. Australien och Nya Zeeland säljer ju enorma mängder råvaror. Kött, vin, mineraler från stora gruvor.
Precis. Men om vi tittar på länder som helt saknar resurser att gräva upp.
Som Japan eller Sydkorea menar du. Höginkomstländer som ändå är enormt rika.
Ja, de är ju jätteintressanta. De har ju i princip noll egna naturresurser. Ett land som Japan består mest av berg och jordbävningar.
Så hur passar de in? De måste ju importera nästan allt.
De har förädlat det enda de har, humankapital. Alltså människors kompetens. De satsar på avancerad teknologi och tjänster.
Så de köper råvarorna, bygger en robot och säljer den dyrt.
Exakt. De har liksom flytt den geografiska fällan.
Vilket blir en så otroligt skarp kontrast till länder som materialet nämner Afghanistan och Nordkorea. Där krig och förtryck skapat extrem fattigdom trots att det kanske finns mineraler i marken.
Ja, Afghanistan har enorma fyndigheter. Men bergen är så otillgängliga och geografin har bidragit till konflikter snarare än rikedom.
Det är verkligen ett lotteri. Men du, om vi pratar framtid, Kina.
Kina, ja.
Världens näst största ekonomi. Materialet tar upp deras makt över batterier och sällsynta metaller. Är det verkligen hållbart i längden, det här import- och exportsystemet?
Det är ju den stora frågan. De här metallerna är helt avgörande för framtiden. Solpaneler, elbilar, allt sånt. Och Kina sitter på enorma tillgångar och raffinering av detta.
Så batterierna vi behöver för vår gröna omställning, till exempel för att rädda de sjunkande atollerna, de kräver mineraler från Kina.
Precis. Och Kinas och Indiens gigantiska befolkningar behöver i sin tur energi och mat. Det är ett intrikat globalt nätverk.
Men vänta. De där atollerna i Stilla havet, de saknar ju egna resurser. De måste importera sin mat och så drabbas de hårdast av att havsnivån stiger.
Ja, det akuta hotet är existentiellt för dem. De här kalkstensöarna är porösa, så innan havet ens svämmar över tränger saltvattnet upp underifrån i grundvattnet.
Så deras dricksvatten och odlingsmark förstörs inifrån?
Exakt. De förlorar förmågan att upprätthålla liv innan de ens förlorat ytan de står på.
Oh wow. Det är ju verkligen, alltså det är mörkt. Vi har ju avverkat en otrolig resa här.
Mm, det har vi.
Från hur Himalaya liksom blockerar vindar och skapar 12 meter regn, till varför typ hälften av jordens befolkning trängs vid asiatiska floder.
Till hur olja och batterimetaller formar världsekonomin idag.
Precis. Allt medan paradisöarna i Oceanien kämpar för att överleva. Men innan vi stänger för idag, jag vet att du brukar ha en sista fundering.
Ja, om vi knyter ihop säcken med det källmaterialet faktiskt visar oss.
Mm.
Vi vet ju nu att de allra flesta i Asien bor väldigt trångt längs kusterna och i de här megastäderna.
Just det.
Och vi vet att isarna smälter och haven stiger, vilket vi ser på atollerna.
Ja.
Så den stora brännande frågan är ju, vad händer med den globala ekonomin och miljarder människors liv när de kuster och floddalar där vi odlar all vår mat bokstavligen börjar krympa?
Oj.
När saltvattnet kryper upp i Asiens risodlingar. Det är ju en geografisk tidsbomb vi alla måste förhålla oss till.
Det här är ju, alltså jag ryser lite. Det är en otroligt provokativ men viktig tanke. Det rör ju hela vår matförsörjning.
Precis, det handlar inte bara om några öar långt borta.
Nej, exakt. Fantastiskt och skrämmande. Stort tack till dig som har lyssnat på vår djupdykning idag. Nästa gång du tittar på en världskarta, glöm inte att fortsätta ställa de stora frågorna. Vi hörs nästa gång.